Ja, välkomna tillbaka efter lunchen. Anders Pihl heter jag och ska berätta för er lite grann om strömningar i vår tids kristenhet. Det är del 1 och del 2 lite grann om att hålla fast vid evangeliet och den ursprungliga kallelsen och vad det är för någonting. Själv är jag inte präst eller någonting sådant. Jag jobbar som vanlig tekniker på ett företag. Faktiskt här i Mölndal som håller på med spektakulär elektronik. Är det någon av er som har sett stuntmannen Van Damme göra spagat mellan två backande lastbilar? Är det någon som har sett det? Det är den typen av elektronik. Just idag känner jag inte att jag skulle kunna göra som Van Damme. För jag har opererat för ljumskbråck för några dagar sedan. Som jag står lite konstigt så beror det på det. Lite grann vad jag ska prata om. Lite grann, vilken tid lever vi i? Hur ser historien ut? Kristenhetens parallellt med Israel. Lite grann av det som jag kallar för förbättringsförsämringar. Man tror att man gör förbättringar men det blir försämringar. Sen kommer vi gå igenom ett antal strömningar som jag tror det är bra att känna till i vår tids kristenhet. Sen har jag en liten punkt som heter alla vägar leder till frågetecken. Vi kanske kommer fram till det sen. Sen lite grann om den här tekniken att pröva allting och plocka ut det goda. Hur funkar det i praktiken? Sen tar vi väl en liten break och så kör vi på med att titta på just vad är då vårt uppdrag? Och där evangeliet, lite kort form. Och varför är det så svårt att bara förkunna det enkla evangeliet? Och på vilket sätt utvecklas man i en sund tro? Och det sista då är vägen tillbaka. Så att det gäller att hänga med lite här. Så att jag tänkte gå lite fort fram. Materialet kommer tydligen att ligga sen på Bibelfokus hemsida tillsammans med ljudinspelning. Jag kan nämna att orsaken att jag står här är nog på grund av Guds rikes största tillgång kanske, och det är gamla människors förböner. Mina släktingar på min mammas sida som var väldigt varmt kristna tog mig till sitt hjärta när jag var väldigt liten och visade mig vem Jesus är. Lärde mig mycket utifrån Guds ord. Så jag kom till tro väldigt tidigt i en familj som i övrigt inte trodde på Gud. Sen så hade jag en mellanperiod där från 16 till 21 år där det var mycket annat som var mycket intressantare. För 2 veckor sedan, söndagen för 2 veckor sedan, om vi backar 34 år, då satt jag i Smyrnakyrkan i Göteborg och hörde en predikan. Och då hade Gud fört mig så långt så att jag kände mig verkligen som den förlorade sonen. Och det var precis som Gud sa det, att nu får du komma hem. Och där satt jag för mig själv och sa att det får kosta vad som helst, bara få bli ditt minsta barn. Och sen så går ju livet som det gör upp och ner. Man gör massor med misstag. Och visst är vi förundrade allihopa att Gud klarar av oss. Att Gud orkar med oss. Och man kan tycka sig, och nu är jag där igen. Hur kan du ha sån tålamod? Men Gud är så fantastisk. Och det är så gott att få märka att ju längre tiden går, ju mindre fokus på oss själva kan vi ha och på hans styrka. Vi förstår hans spelregler, att när vi är svaga då är han stark. I Lukas 12, 56-57 så säger Jesus: hur kommer det sig att ni kan tolka himmelens och jordens tecken, vilket väder det ska bli, men ni kan inte tolka den här tiden? Det är viktigt att tolka den här tiden. Fortfarande gäller Jesu ord om att han säger att jag är vägen, sanningen och livet. I Matteus 7 så slår vi upp ett ord, det första. Det säger Jesus från vers 13 där. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er. Klädda som får, men i sitt inre är olyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Och vi kan gå direkt till Matteus 24. Vi tar från vers 3 där. Och så tar vi till vers 5. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Och så kan vi gå ner till verserna 23-26. Jesus fortsätter och säger: om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tror det inte. Till falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit, eller han är i de inre rummen, så tror de inte. Ganska skarpa ord från Jesus där. Där han säger att det kommer att komma många förförelser och vi har en uppgift att se till att vi inte blir bedragna. När Jesus säger så visar han ju också att han ger oss den förmågan att inte bli bedragna. Men det gäller att vara vaksam. Och då kan man ju undra, den här stora bilden som är så oerhört vedertagen, att Jesus kommer att komma till en allt starkare kyrka som i princip har tagit över allting. Hur stämmer den egentligen med det här som Jesus säger? Och det är just sådana företeelser vi ska titta på. Hur kan det komma sig att det har blivit så oerhört lätt för oss att gå på detta? När Jesus i Lukas 18:8 istället säger att ska väl människosonen när han kommer finna någon tro här på jorden? Låter inte riktigt som att han kommer till en supersegrande kyrka som har tagit över allting så att säga. Det här med avfallets historia. Under väldigt många år så har jag läst Josua, domarboken, Rut, Samuels böckerna, kungaböckerna, krönikeböckerna. Och jag har inte riktigt förstått varför jag alltid varit så fascinerad över den berättelsen. Nu på senare år har jag förstått att det som man egentligen såg där, det var ju en utveckling som Mose förutsåg i sin avskedssång innan Israel gick över Jordan. Att det skulle bli så att när väl Israel kom över och fick det för bra, så skulle de komma in på en sluttande, nedåtgående utveckling. Och han förutsåg där Israels successiva avfall och så småningom deras förskingring. Och vi som kristna kan nog tycka, vad korkade judarna var. Hur kunde de gå på en sån grej? Hur kunde det bli så? Och så när vi tittar på vår historia så tycker jag det är slående att vi har precis samma utveckling. Vi har ingenting att vara högfärdiga över och tycka att vi har klarat det här väldigt mycket bättre. Utan kristendomens utveckling är på ett sluttande plan. Och precis som det var på Jesu tid, att de kanske var framme vid en viss slutstation, som egentligen var en så att säga, farisistisk lära, så kanske vi också är i en slutstation när vi är så inkörda på humanismens läror. Båda dessa två läror har ju väldigt stora likheter, även om det inte ser ut så först, eftersom de utgår från att människan är god innerst inne och har förmåga att lyfta sig själv till ännu större godhet. Och där tycker jag vi som samhälle står. Och att jag som tekniker som bara jobbar med avancerad produktutveckling kan tro detta kan ju verka paradoxalt. För vi alla är ju ute efter liksom att det går ju bättre och bättre. Men det är faktiskt en tankemiss. Visst är det så att mobilerna blir mindre och mindre och kan mer och mer. Men utvecklas vi som människor? Utvecklas vi som mänsklighet? Nej, det är inte Bibelns budskap. Det här med förbättringsförsämringar. Ni vet hur det är när man jobbar på företag. Så rätt som det är så är det någon som kommer fram till att nu ska vi göra på ett helt nytt sätt. Och så kommer det en ny process. Och så gör man den. Och så visar sig inte lösa riktigt problemet. Och ni som har varit med länge, ni kanske lägger till med ett beteende som heter, man kan förkorta med bohika. Och det är bend over, here it comes again. Alltså huka i gubbar, för nu kommer det något nytt igen. Men det är så här. Ofta så tror vi då att det vi tror att det blir bättre med massa metoder istället för att förlita sig på människor. Och det första exemplet i Bibeln på en förbättringsförsämring, det är ju syndafallet. Där djävulen lyckas få människan att se bort från det hon faktiskt har. Och var oerhört glad åt att jag är ju skapad till, vi är skapade till Guds avbild. Och istället så kommer ormen och säger, men det kan ju bli ännu bättre, vet du, kan ju utvecklas lite. Kan bli människans eller Guds likhet istället. Det skulle vara mycket bättre. Och vad vi inte tänker på då, det är att i samma stund som vi börjar lyssna på sånt, då tappar vi greppet om det vi redan har. Hur säljer man en ny bil, tror ni? Om vi säger att du följer med din brorsa till en bilaffär och du har inte alls tänkt att köpa någon ny bil. Men så lyckas bilförsäljaren få dig att han tittar lite föraktfullt på bilen som du körde, brorsan, och så här, kom ni i den? Ja. Ja, så kan man också. Då har han ju nästan sålt den redan. För du har ju börjat förakta gamla skrälle och du tänker liksom, hur kunde jag ens med att åka? Det är ju nästan skämmigt att åka bilen i. På samma sätt tycks vi så oerhört lättlurade för det som verkar vara förbättringar, men som i själva verket är försämringar. Det finns en mängd sådana tekniker som vi ska titta lite grann på. Det första är det här med kristen humanism som jag kallade för då. Och så har jag lagt upp de här allihopa olika delarna som vad de utlovar. Lite olika benämningar, lite ledord som används. Vad de leder till om man går in på den här vägen. Vad det är för trend, om det är liksom avklingande eller växande. Och vad det finns för förespråkare. Och det här med kristen humanism, den utgår då från att människan är god och utlovar att vi kan då förbättra oss själva. Ibland så förknippar man detta med benämningen liberalteologi. Man pratar om en inkluderande tro, en liberal tro, en öppen tro. Men den leder tyvärr till att människan egentligen inte behöver frälsas, möjligtvis upplysas. Den leder också till att det är omöjligt att ha en objektiv sanning. Man måste alltså släppa tron på att det finns något som är absolut heligt, sant och rent. Det leder också till tron på att Guds ord inte riktigt går att lita på. Och det räcker definitivt inte till för livets alla situationer. Guds fruktan, det var någonting jag såg hos mina gamla släktingar som tog mig väldigt hårt. Alltså grep mig på ett väldigt positivt sätt. Jag kunde se min mammas faster Elsa, hon gick iväg varje morgon och så tog hon med sig Bibeln. Och sen när hon kom tillbaka så var torkade hon tårar ur ögonen och så rörd och tacksam. Då tänker jag, min tro har mycket mer varit präglad av hejsan hoppsan Gud, det fixar väl du åt mig ungefär. Vet vi vad gudsfruktan är? Jag har en stor längtan efter mer gudsfruktan till oss. När den släpper sitt tag, när man vänder sig bort från den, då kommer människofruktan i det ställe. Och det är något som är väldigt obarmhärtigt. Korset mister förstås sin kraft. Och Jesus, kan man ju fortfarande säga, är en väg, men definitivt inte vägen. Och trenden tycker jag är att det här på något sätt verkar i väldigt många samfund. Och har gjort så ända egentligen sedan humanismens tid bröt in i västlandet. Förespråkare tycker jag att det delas, att delar av ledningen Svenska kyrkan väldigt öppet förfäktar en sån här tro. Men det finns också i andra sammanhang. Vi kommer in på ett annat stycke, nummer två, som kanske man inte så ofta nämner. Och det är individualismen. Vi är så oerhört inkörda i individualismen så det är inte lätt för oss att förstå att den är någonting som hindrar oss att uppleva gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. Individualismen som utlovar bekräftelse, självförtroende och frihet. En benämning som där det här döljer sig bakom är faktiskt mänskliga rättigheter. Att överhuvudtaget prata om rättigheter i en värld där Gud bara ger nåd. Ledord kan vara typ frigörelse, ensam är stark och det är härligt att vara oberoende. Vad det leder till, det är ju jämförelse. Och en jämförelse kan bara sluta på två sätt. Antingen är man bättre än eller sämre än. I det ena fallet så är man obarmhärtig mot andra. Andra fallet är man obarmhärtig mot sig själv. Människan kommer ut ur sitt sammanhang och blir som en frikopplad kroppsdel. Och det kan vi ju alla förstå ungefär hur bra det fungerar. Ensamhet och meningslöshet breder ut sig. Vi får svårt att förstå Guds handlande när vi läser hans ord eftersom han ofta handlar med oss som nationer, som gemenskaper, som folk, mer än individer. Kroppen byggs inte upp när vi alla sitter och fokuserar på vad vi själva ska lyckas med i Guds rike, någon slags andlig karriär. Och vi får ett konstigt behov av idoler. Det är viktigt att få människor som man tycker har lyckats. Och det där blir väldigt förföriskt för att i Guds rike där allting är upp och ner så lyckas man överhuvudtaget inte. Jag brukar säga inför löneförhandlingarna på jobbet att det där med störst är den som tjänar mest. Jag har det missuppfattat. Det betyder ju att betjäna andra mest. Trenden är ju att det här är så invävt i vår kultur så för att komma loss från det här så tror jag vi behöver en jordbävning eller en omvändelse. Och förespråkare tycker jag finns i alla sammanhang. En tredje bit jag vill prata lite grann så är det en sak som är väldigt viktig och som är att synen på Israel förändras i kristenheten. Och vad den utlovar är då att kyrkan har tagit Israels roll och tagit del av löftena och välsignelserna. Förbannelserna kan Israel behålla själva. Benämning, ersättningsteologi, en specialvariant är väl kristen palestinism. Ledorden kan man ju vända på väldigt så det helt plötsligt blir rättvisa och till och med apartheid. Vad leder det här tankesättet till? Ja, det leder ju till slutsatsen att Gud är ju definitivt inte allsmäktig i alla fall eftersom man har misslyckats med judarna. Det leder ju till antisemitism eftersom vi själva höjer upp oss i en situation att vi har lyckats där judarna inte lyckats. Det leder också till att man tappar greppet om hela Bibeln, där man i princip bara kan läsa Nya testamentet. Och så tycker man att Gamla testamentets Gud är obegriplig. Nya testamentets Gud är ju nästan helt okej, förutom återfallet i Uppenbarelseboken, där han verkar ha blivit sådär sträng igen. Det går inte att förstå Bibeln om inte vi förstår Guds handlande med mänskligheten genom sitt folk Israel. Och den här trenden är ju att det växer starkt och släpps in i allt fler sammanhang. Förespråkare finns ju snart i alla delar av kristenheten. Den evangeliska kristenheten vänder sig allt snabbare takt mot Israel. Och det är väldigt tråkigt att läsa Svenska kyrkans inställning. Svenska kyrkans ledning, förlåt. För det är verkligen inte så att alla i Svenska kyrkan tycker det här. Den fjärde delen som jag ser som en strömning, det är det här med mystik. Sven nämnde ju det här lite grann. Vad är det för förbättring man utlovar? Ja, det är att erfara Gud på djupet. Att verkligen få uppleva Gud. Att bli ett med Gud. Och det kan ju verka som det här är motsatsen till kristen humanism eller liberal teologi. Och det kan vara så att man går från ena diket till det andra. Många av oss som är här inne har säkert vinglat en hel del, inklusive mig själv. Men det är viktigt att förstå vad detta är för någonting. Det finns olika benämningar, typ andliga övningar, meditation, kontemplativ bön. Man använder kanske frälsarkransen, andra hjälpmedel. Ledorden här är mystiska upplevelser. Tron på att det finns en gudagnista inne i varje människa. Det blir väldigt fint att säga att den svåraste resan är resan inåt. Att söka tystnad, mantra och enhet. Att söka inåt. Bibeln säger inte mycket positivt om människans hjärta. Jesus säger att från människans hjärta så kommer, och så nämner han en mängd otäcka synder. Inte någonstans uppmanas vi att söka någon slags gudalikhet inuti oss. Vad leder det här till? Jo, människan behöver ju egentligen inte frälsning, utan behöver inse att hon egentligen är ett med Gud. Och egentligen är ju synden den just att man inte inser att man är ett med Gud. Det är det som är orsaken till allt. Ni märker hur ormens frestelse ligger i många av de här strömningarna i öppen dager att bli som Gud. Tron på att Gud är i allting och allting är Gud. Många upplever väldigt starka upplevelser och känslor. Det leder absolut till en öppenhet inför andra religioner och en enhet med andra religioner som är absolut felaktig. Trenden är väl här att den växer oerhört starkt i vår svenska kristenhet, och den släpps in i allt fler sammanhang. Förespråkare kan jag nämna några personer som är mera kända kanske. Thomas Merton, Richard Foster, Dallas Willard, Henry Nouwen, som är väldigt omtyckt här i Sverige. Men också sådana som vi högaktar, många av oss delvis i alla fall. Men jag hoppas vi kan ompröva och skilja på sak och person när jag säger detta. Men Wilfrid Stinissen och Peter Halldorf definitivt drar åt detta hållet. Det skulle vara mycket godare, jag kan nämna det lite grann, att själv har jag varit ute och väldigt tidigt vinglat i trosrörelsen, men redan 89 ramlade ut därifrån med buller och bång, sådär liksom, att och tog barnaskapets vägen. Förut var Gud stor och jag liten, och nu är jag ganska betydelsefull och Gud verkar märkligt liten, men tryggheten är borta. Och efter att ha varit ganska vaken några år, så när vi kom framåt år 2000 någonstans där, så kände jag ju liksom att nej, men man får ju sluta att vara som petimeter på saker och ting. Nu har säkert också trosrörelsen ändrat sig och kammat sig och lite så. Blivit bättre. Man kan ju, det är nog mig det är fel på helt enkelt. Och sen under några år där så kom ju det här med enhet med andra traditioner och så. Inte det är något väldigt fint, märker vi inte vad Gud gör och så vidare. Och så kommer den lite otrevliga väckningen en vacker dag. Att det är inte som det bör sig vara. Och vi minns ju hur gamla testamentets profeter som var falska väldigt ofta sa att allt står helt rätt till. Det är ingen fara på taket. Gud är med, blanda och ge lite som ni vill. Men det är inte så. Och då behöver vi verkligen ta det på allvar. En annan trend är den marknadsanpassade kyrkan. Som utlovar en förbättring att bli mer relevant, att ta bort det anstötliga från evangeliet. Den spirande kyrkan är en sån benämning, emergent på engelska, purpose-driven, megakyrkorna. Ledorden här är postmodernism och den går egentligen ut på att nutidsmänniskan går inte att evangelisera med det gamla evangeliet. Det säger inte människan någonting och därför måste vi ändra evangeliet. Från början var det säkert så att man bara ville ändra formen, men sen blev det att man ändrade evangeliet. Jag själv tycker att det roligaste som finns är att finnas på en arbetsplats med människor som inte känner Gud. Och se hur Gud vill nå människor. Men det vill han nå med det urgamla evangeliet. Ska vi prata mer om sen. Att marknadsanpassa, att i princip gå ut och fråga sammanhang. Hur skulle vi kunna få det till kyrkan om vi hade lite mer si eller så? Eller kanske lite pingis och yoga och vad vet jag. Underhållning får ett stort värde där. Vad leder detta till? Jo, det skapar anhängare men inte lärjungar. Och det här är ett allvarligt problem. Det leder till en pragmatism som till slut tycker att det, som sagt, ingenting är särskilt noga, bara ändamålet är okej. Och gränsen mellan Guds rike och världen suddas ut. Inte så att det blir lättare för folk att komma in i Guds rike, utan man ser egentligen ingen större skillnad. Allt mindre talar man i dessa sammanhang om synd. Det är väldigt besvärligt att tala om synd. Men det är okej att prata om att man har lite svagheter och lite kämpigheter. Men det är något helt annat. Det leder också till en öppenhet för andra religioner. Men lite som Sven var inne på där, att hur går det med de svaga? Ganska uttalat är det så i många av dessa sammanhang att det gäller att få av felaktiga personer från bussen också. Man ska inte bara fylla bussen med rätt personer, man ska bli av med dem som inte ställer upp. Så det är alltså en väldigt hård och krass inställning. Det här är också någon som vars trend gör att det här växer, släpps in. Förespråkare, sådana välkända som Rick Warren, Bill Hybels, Brian McLaren. Rick Warren är ju väldigt uppfostrad så att säga av en väldigt känd ledarskapsguru vars ledarskapsböcker man kan läsa väldigt mycket än idag. Och egentligen drivs utifrån marknadsperspektivet. Nu kommer vi in på nästa område som jag lite egenhändigt kallas för superkarismatik. Och vad är det för bättre? Vad är det för förbättring man utlovar där? Jo, att människan ska bli större och allt mer betydelsefull. Benämningen här kan vara Let the Rain, Sälaregnet, Joels armé, trosrörelsen här hemma här, apostlarrörelsen, likadant. Och här är ledorden den sista tidens väckelse. Att man väntar att det ska komma en andra pingst som är väsentligt större än den pingsten som upplevdes då med de ursprungliga lärjungarna. Under och tecken får en väldigt, väldigt betydelsefull plats i dessa rörelser. Talet om smörjelse får också en frikopplad roll ifrån Gud och Guds natur. Man kan höra någon säga att nu har jag smörjelse för att förlösa ekonomiska problem och så vidare. Impartation, alltså att man överför dessa smörjelser som det vore någonting väldigt opersonligt från en person till en annan. Det här med himlabesök verkar ju öka väldigt kraftigt i periodicitet. Ganska nyligen var det ju en kille som berättade att han hade hittat på alltsammans. Det var väl inte han som låg bakom de mest populära boken, men jag tycker det var väldigt starkt gjort. Änglar fokuseras det väldigt ofta på i dessa sammanhang då. Och vad leder det här till? För allt det här som det här leder till, det är sånt man kan vara uppmärksam på. För det är oönskade trender eller oönskade utvecklingar hos en kristen. Jo, det är att människan växer till och Gud förminskas. Vi kan alla bli som Jesus här och nu. Vi borde alla göra minst samma under och tecken som Jesus här och nu. Och man får en känsla av att det är ingen idé att evangelisera om man inte kan visa på väldigt mycket under och tecken. Det här öppna för magi och okultism, det är ju så med nådgåvorna, de fungerar ju så. För jag tror ju verkligen på nådgåvorna och har fått vara med om en hel del under, även på vanliga arbetsplatser och så. Men de fungerar ju på efter Guds villkor, och Gud äger den här knappen på och av. Vi kan bara vara beredda. Jag brukar be sig på morgonen. Herre, idag, låt mig se och vara beredd på de tillfällen du har berett. Och så är de flesta dagarna, händer det, tycker man, inget särskilt. Men ibland så händer saker och ting. Men den stund man börjar manipulera att det ska hända mer. Man kanske försöker försätta folk i en viss känslostämning. Eller på olika sätt påverka, då går man över gränsen till magi. Och gränsen till ren okkultism är väldigt smal då. Jesus kommer ju inte att rädda en kristenhet i nöd precis, utan tanken är att han kommer tillbaka, om han nu överhuvudtaget kommer tillbaka. Vissa tror inte det, utan att hans återkomst är att vi tar över planeten så att säga. Men då kommer han till en segrande kyrka, men hur segrar den? Segra den på det sättet Sven nämnt om, i utblottelse och svaghet, eller segra den i makt. Ett annat fenomen i de här rörelserna, speciellt det här med superkarismatik, det är att man måste hela tiden gå längre för att hålla folks intresse. Det är därför man kan bli lite förundrad gång på gång och tänker, är det liksom aldrig slut? Är det någon här som känner till begreppet grave sucking? Det var någon stackare ett par som gjorde det. Det är helt enkelt så att Bill Johnson och hans Beatle Church där i Kalifornien, har man blivit visad då av någon apostel, eftersom de utger sig själva för apostlar, att man kan söka upp en gudsmans grav, till exempel John G. Lake, som var en helare på 40-talet här för mig, med ganska suspekt historia. Så kan man sitta där vid graven och så kan man dra ur smörjelse ur den dödes ben genom att be på ett speciellt sätt. Det här är ju någonting som man skulle tycka för att i huvudsaket, hur kan kristna gå på sånt här? Men då måste man förstå att grodan koks inte för snabbt. Just den här superkarismatiken verkar ju vara en god reaktion mot liberalteologi, men är det då absolut inte. Förespråkare här är trosrörelsen, apostlarrörelsen, Bill Johnson, Ben Hinn, är sådana som ofta nämns här i Sverige. Sven nämnde någonting om andlig krigföring. Lite inspirerad av det tänkte jag ta en liten specialvariant av superkarismatik som är andlig krigföring. Och förbättringen där är ju att få själv utöva makt. Att återta människans ställning, inte som förvaltare av skapelsen utan som Guds jämlike. Och tänk att få själv ordna bönesvaren. Vad fräckt. Benämning, strategisk bön kallas det ibland. Att bryta ner fästen, att inta städer och länder. Ledord. Ja, man ger Gud tillåtelse att agera här på jorden. Jag har aldrig märkt att han har frågat efter den. Här nere råder hans eviga armar. Att ta auktoritet, att befalla andemakter och så vidare. Och vad leder det här till? Jo, det leder ju till en syn att Gud inte är allsmäktig. Han behöver ju våran hjälp. I början är det ju enormt berusande, för man får en känsla av att wow, nu har vi verkligen kraft i våra händer. Men det ger också en ökande otrygghet, och så småningom så kommer man ju på att allt ansvar vilar på mig som individ för att hålla ordning på alla dessa andemakter. Och barnaskapet åker all världens väg. Och det blir en osund fokusering på andevärlden. Någonting som Bibeln någon gång då och då visar en glimt av. Men som Bibeln väldigt tydligt visar att vi inte ska fokusera på. Man missuppfattar alltså hur kampen vinns. På samma sätt så var det ju med Paulus mot de här falska apostlarna som pekade på sina enorma segrar och tyckte att de var framgångsrika och bättre talare och sådär. Så pratade istället Paulus om att berömma sig av sin svaghet. Och det är någonting helt annat. Jag tänker på hur lätt det skulle vara för Paulus att tala om ofta så här, liksom, när jag var i den staden så blev så många frälsta. Så många kom tillbaka till Gud och så många fick förlängda ben och lite av varje. Han gör inte det, för det tar fokus från det väsentliga som är korsets budskap. Trender och förespråkare följer superkarismatiken i spåren. Har jag egentligen två kvar här, och det näst sista, det kallar jag för ekumenik på karismatikens grund. Förbättringen här är att vi ska bygga en enhet. Att enheten är väldigt viktig och en väldigt stor uppgift för oss själva att bygga. Den enheten kan vi ju redan uppleva när vi möter syskon som tillsammans älskar Jesus. Benämningen är då karismatik och ekumenik, enhet, ledorden enhet och gränsöverskridande. Men vad leder det här till? Jo, urskiljningen och urskiljningens roll utarmas. För att finns det bara nådegåvor så är det bara att köra på. Eftersom nutidsmänniskan är så fokuserad på upplevelser så är det väldigt tacksamt att peka på den karismatiska upplevelsen och säga att det där är gemensamt. Men när man hör, kanske som man ibland hör då, katoliker säga att när jag blev andedöpt så fick jag en sån förnyad kärlek till Maria, så måste vi förstå att det här är inget signum på något sätt. I väldigt många andra sammanhang, även okulta sammanhang och andra religioner, talar man till exempel i tungor. Enheten blir då på sanningens bekostnad. Man säger också att det här med reformationen hör man oftare och oftare, att antingen var den överdriven eller också var den onödig. Och trenden tycker jag är att detta växer väldigt starkt och det släpps in i allt fler sammanhang. Och riktningen går mot ett visst håll. Återkommer till det. Förespråkare för detta finns allt ifrån pingströrelsen till Exempelvis något som jag själv är väldigt ledsen att behöva säga eftersom jag har varit engagerad i OAS-rörelsen. Inte så roligt att säga, men det här tror jag är viktigt. Sista delen här kallar jag för uppblandningar. Och det är på något sätt att man blandar ihop Guds rike med världens vishet och så utlovar man att summan blir mycket bättre. Men benämningarna kan vara kristen, själavård, terapi. Det finns det naturligtvis sånt som är helt korrekt, men där man alltså har blandat ihop Freuds och Jungs läror med Bibeln och satt begrepp, kristna begrepp på rent psykologiska teser, så att säga. Någonting som kommer väldigt starkt är det här med Celebrate Recovery som man egentligen byggt på 12-stegsrörelsen som inte är kristen i sitt ursprung men är så nära nästan kristen så det är väldigt lurigt att se skillnad. Man kan också för kristna sammanhang, det vill säga man kan köra lite kristen yoga. Det går jättefint. Man kan köra lite visualisering och lite mindfulness. Men det här fungerar naturligtvis inte. Och i den utsträckning, eftersom vi alla mer eller mindre har varit drabbade på olika sätt, så är det väldigt viktigt att göra upp med det här fullt ut. Till och med sådana nutida vetenskapsgrenar som kvantfysik har man gjort en speciell blandning med kristen tro. Som ju egentligen bygger på en evolution, att den äger rum både i skapelsen, i fysiken, i naturen, men också hos människan och i människans tro. Därmed så ligger också dörren öppen till att man börjar bygga läror runt det här med UFO och så vidare. Vad leder detta till? Jo, urskiljningen försvinner och vi får en allt större öppenhet för okkultism och magi. Vi får en öppenhet till andra religioner och även då New Age. Och trenden är på något sätt att det här smygs in först under kristna förtecken och sen allt mer träder fram i sitt öppna namn så att säga. Förespråkare för sådana här blandningar tycker jag man hittar väldigt mycket i de här spirande, alltså emergence-sammanhangen. Faktiskt även i purpose-driven och i de här superkarismatiska inriktningarna. Då var jag klar med det och så ska jag bara, innan ni får en liten break här, säga någonting om kan man då inte pröva allt? Det är väl käckt. Man går lite här och där och så kollar man och så. Det hör jag väldigt ofta hos kära trosyskon. Att det är väl inte farligt, man testar. Det sammanhanget som det står om här då, det kan vi slå upp i första Thessalonikerbrevet 5. 18. Till 22 kan vi ta. Vi kan ta från 16. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetier, men pröva allt. Behåll det goda och håll det borta från allt slags ont. Då är han alltså i ett sammanhang där man har en god gemenskap och upplever en sann biblisk kristendom och ändå ska man pröva allt. Men han säger också att håll er borta från det som är ont. Och det där tror jag är väldigt viktigt för oss att vi förstår. Vi kan bli utsatta för påverkningar som inte vi är kapabla att hantera om vi frivilligt tar våra ben och går till fel ställen. Och principen är ju sån att om man öppnar för en felaktighet så är man ofta ett enklare villebråd för nästa steg, så att säga. Råttgift är råttgift även om man blandar ut det. Psalm 97 och 10. Ska vi slå upp. Psalm 97 och 10. Ni som älskar Herren, hata det onda. Oj, står det så? Står det någonting om hat till och med? Ordspråksboken 8:13. Att frukta Herren är att hata det onda. Någonstans står det väl en profetia om Jesus att du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så en naturlig ingrediens i att frukta Herren, att älska Herren, det är att hata det onda. Och då är det så som väl är att Gud förmår att åtskilja synden från syndaren. Människor kan vi alltid älska. Det finns alltid hopp om människor. Men gärningar måste ju vara väldigt strikta med vad som är rätt och fel. Och jag tror i den tid vi går in i så kan vi nog förvänta oss att få höra ganska mycket stämplar. Om man börjar tala på det här viset, och det är ju att man är intolerant. Humanismen är ju väldigt speciell med den begreppet, den intoleranta toleransen. Eftersom det finns inte många som är mer intoleranta än humanister när de möter någon som säger att jag tror inte som du. Konservativ i USA är det väldigt mycket att man är en wordis. Det vill säga att man är så tråkig som man tror att Gud talar bara här i sitt ord. Superkarismatik och den delen har mycket gemensamt med katolsk lära. Det vill säga att man tror att uppenbarelsen på något sätt fortsätter. Och de som då menar på att nej, det är Bibeln som är rättesnöret. Och finner vi inte i Bibeln, finner vi inte i Jesu lära, i hans lärningars praktik, så ska vi dra öronen åt oss. Då kan man nog få höra ett och annat. Hatare är ett begrepp som jag tyvärr också tror kommer. Och jag har tänkt sådär, om någon skulle säga till mig så att du är en hatare, så skulle man på något sätt försöka måla fram det här med att Gud älskar människan och vill rädda alla människor. Han hatar det som bryter ner människan. Han hatar det onda. Så på det sättet får man faktiskt hata. Sista slide innan rasten här, det är väl att väldigt många av de här trenderna, kanske inte alla, men väldigt många av de här trenderna leder någonstans. Och tyvärr så tror jag att de leder allt mer mot Rom. Katolska kyrkan som bedöms ligga bakom flera tiotals miljoners människors död och som har korrumperats under århundraden med den världsliga makten. Hur kan vi på bara kanske ett hundratal år totalt omvärderat detta? Och de flesta kristna som är lite mer pålästa vet att katolska kyrkan ändrar sig inte. Hur kan man då gå in i ett ekumeniskt samarbete som egentligen bara kan gå ut på att komma in under Rom? Katolska kyrkan stämmer väl in på det som i Johannes uppenbarelse står som stora sjökan. Det kan vara någonting annat i slutändan som visar det. Ofta finns det många bottnar i det profetiska ordet. Men det är definitivt så att det stämmer väldigt väl in. Nu får vi nästan gå ut och uppmuntra oss lite grann, för nu kommer vi fram till själva evangeliet. Vad är det då vi ska hålla fast vid? Och frimodighet till att faktiskt våga lägga om allt de där extra grejerna. Det räcker så bra med det vanliga evangeliet.